Du lyssnar på Radio Nola Skogs som i samarbete med Radio Örnsköldsvik sänder på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
Välkommen till Radio Nola Skogs med vårdpratarna. Jag heter Elly Gunnarsson och idag kommer det att handla om ambulanssjukvård. Dagens pratare är Tommy Karlsson som är ambulanssjuksköterska. Välkommen Tommy. Och om du skulle börja med en liten presentation av dig själv.
Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Ja, jag heter Tommy Karlsson och jag är född i en liten by uppe i Anundsjö som heter Järvberget. Och min bakgrund är egentligen den att när jag gick i högstadiet så jag höll på mycket med fotboll och såg hur man tog hand om idrottsskador och sådana saker. Så jag hade bestämt att jag skulle bli sjukgymnast. Och på den vägen, det ledde då fram till att jag sökte vårdlinjen som fanns på den tiden, en gymnasial tvåårig utbildning. Och kom in på den, så jag började i vårdlinjen 1973. Det var lite märkvärdigt, för det var inga killar som gick vårdutbildningar på den tiden. Jag var enda killen i en klass på 30, så det var väldigt uppmärksammat. Det blev en helsida i ÖA till exempel. Men det blev ingen sjukgymnastkarriär för mig, för att när min utbildning var klar så ropade sjukvården efter undersköterskor. Och jag hamnade i Sundsvall på Sidsjöns mentalsjukhus som det hette då. Och där jobbade jag ungefär ett år innan jag tröttnade på att gå och låsa och öppna dörrar, vilket egentligen var det enda vård man gav. På den avdelning jag var i alla fall. Så jag sökte mig tillbaka till Övik, började på psykkliniken här uppe. Jobbade där, och under tiden jag jobbade där så fick jag åka med på några ambulanstransporter med patienter från psykkliniken till Sundsvall, och tänkte att det var lite intressant att åka ambulans. Men insåg att kanske mina akutkunskaper var något föråldrade, eller i alla fall för lite kunskap hade jag. Så jag sökte mig till akutmottagningen. Fick en tjänst där, och från 1979 och 3 år framåt så jobbade jag parallellt på akutmottagningen här i Övik och som vikarie på ambulansen. Så min bana på ambulansen började egentligen 1979. Och på den vägen ner, och 1982, 1 januari, då fick jag en fast tjänst på ambulansen. Och sen har jag varit kvar på den arbetsplatsen. Så om en månad ungefär så har jag passerat 40-årsstrecket inom ambulansverksamheten. Jag tänkte dra lite information om hur ambulanssjukvården har förändrats och utvecklats här i länet, och framförallt då i Övik naturligtvis. Och jag tänkte, eftersom jag är född 1957, så är det väl passande att jag börjar tidsaxeln det året. Nu är ju alla datum inte exakta, för jag var ju inte med riktigt på den tiden, men jag har försökt läsa mig till och få hjälp av de som är lite äldre än mig också. I alla fall så var det så att 1957, då fanns det en man i Sund som hette Fredrik Isaksson, som hade fått uppdraget från landstinget att ansvara för all sjuk- och olyckstransport i Öviks kommun. Och honom skulle man nog inte vilja byta med egentligen, för att han hade jour dygnet runt 365 dagar om året. Alltså han hade ingen anställd utan han skötte alltihop själv. Han bodde hemma i villan och hade ett garage där bilen stod. Och ibland när han då visste att det kanske behövdes bärhjälp, då kunde han ibland få hjälp av någon snäll granne som kunde hoppa in i bilen och följa med för att hjälpa honom när han kom fram. Och han hade rätt mycket att göra ändå, tycker jag. Han sa att någonstans mellan 700-800 uppdrag per år. Och det är ju nästan, ja det är ju två per dygn i alla fall. Och det är ju rätt mycket, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Jag tyckte det var rätt intressant ett uttalande han hade. De frågade då, men saknar du inte att få ta ledigt? Jo, kanske lite, men det är så mycket fart och fläkt och omväxlande i det här jobbet. Så det är liksom en liten kompensation för att man inte får ta någon semester och någon ledighet. Jag tror inte det är så många som skulle säga det idag. Och han höll ju på då fram till framåt 60-talet. Då tog Oddberg, jag tror att han höll till i Självad, hade väl taxi också, tog över ambulansverksamheten. Och då anställde man personer som skötte det här. Och några av dem har jag faktiskt jobbat med. De var kvar i verksamheten när jag började 1979. Och de två, det är Gunnar Norén och Stig Westman. En annan som var anställd av Oddberg som kanske någon känner igen, det var Ivan Jonsson, han som är känd för Öviks matservice. Han var också med och skötte ambulansverksamheten ett tag. Och de höll på ända fram till 1967. Då gick uppdraget, ambulansuppdraget, över till Öviks kommun. Och det var räddningstjänsten som fick ta hand om det här. De tog över personalen som Oddberg hade. Inte Ivan Jonsson, men Gunnar Norén och Stig Westman följde med. Och så sen nyanställde man ett antal. Man jobbade på den tiden ett dygn. Och så var man ledig två dygn. Och så jobbade man ett dygn igen och så vidare. Det blev ju ganska många timmar per vecka. Någonstans runt drygt 100 timmar i veckan var man på jobbet. Och då bemannade man en dygnsbil, alltså en bil som gick 24 timmar, och en dagbil som bara gick, de gick hem på kvällen. Några av de här, de jobbade bara på ambulansen, som Gunnar och Stig till exempel, och några andra som anställdes, de jobbade både på brand och på ambulans. Så det var en kombinationstjänst för vissa. 1977, alltså 10 år senare, då beslutade man att en dygnsbil och en dagbil var för lite. Så då beslutade man tillsammans med kommun och landsting att det skulle bli två dygnsbilar. Så då blev det ytterligare nyanställningar. För då behövde man ju betydligt fler som kunde jobba. Och det var ju 2 år senare som jag kom med i bilden. Då började jag som vikarie sommaren 1979. Och då 1982, när jag fick fast tjänst, det berodde på att man införde en arbetstidsförkortning. Vi hade 3 skift tidigare på räddningstjänsten, och då blev det ett skift till, så det blev 4 skift. Och så gick man ner till 42 timmar i veckan och delat dygn. Alltså man jobbade inte 24 timmar i sträck, utan man jobbade ändra 10 timmar på dagen eller 14 timmar på natten.
Det var ju en långsam utveckling när det gäller ambulansen. Och principen ifrån början var ju bara chaufför, så att säga.
Ja, det stämmer.
Inte någon vårdare.
Nej.
Har du någon aning om ungefär när det började i landet och bli bilambulanser? Jag har en uppgift om på 20-talet, och det var i Skaraborg den första.
Ja, det är nog mycket möjligt. Ja.
Sen kom ju en lagstiftning på 70-talet om att landstinget skulle ha ansvar för de här tjänsterna. Och sen kom ju rätt så mycket utbildningar Första var på 3 veckor och det blev 7 veckor. Och så småningom så blev det vad du upplevde. Man gick vårdlinjen och så kompletteringsutbildning.
Ja, precis.
Ja, det är en långsam utveckling egentligen.
Ja, egentligen. Och det, de första 20 åren då hände ju egentligen ingenting. Nej. Utan det stod nästan still. Men ja, sen kom du till ett läge där, ja, man då började lägga på utbildning.
Det är ju enastående att du har varit med om hela den utvecklingen.
Jag hade ju tur. Jag var egentligen den första som anställdes här i Övik på grund av en sjukvårdsutbildning. Då hade man infört att man skulle ha undersköterskor. Tidigare så hade man betydligt lägre. Och jag ska återkomma lite till hur utbildningarna såg ut. Men sen vill jag ju trots allt gå de här kortare utbildningarna som de har haft, som de andra hade haft tidigare, för att det var ju mera inriktat mot ambulans. Så jag har gått både den här 7 veckors och andra kortare utbildningar, och de gav ju naturligtvis någonting, men det är ju inte någon grund att stå på idag, om man säger så. Det hände en stor förändring i ambulanssjukvården här i Övik, eller här i länet, 1997, och det är ju inte så jättelänge sedan. För då tog landstinget över huvudansvaret för ambulanssjukvården, alltså även arbetsgivaransvaret. Vi var ju anställda av kommunen tidigare och gick på ett brandmannaavtal. Och 1997 då tog landstinget över och sa att vi ska ha alla inom ambulansen anställda hos oss. Och den egentligen största förändringen för våran del, det var att över en natt så fick vi en förändrad pensionsålder. Den ökades på med 5 år. Vi hade pensionsålder vid 60 år tidigare, men när landstinget tog över då blev det 65. På gott och ont. När man har jobbat länge så är det nog mest på ont. Man börjar känna av det. 97, så, i och med att landstinget tog över, så blev det också instiftat någonting vi kallade för dialysbilen. Det var i samma veva, det blev nog inte exakt på månaden när de tog över, men en dialysbil hade vi, som egentligen var en vanlig privatbil fast den bemannades av en ambulanssjukvårdare. För det är ju några av oss som har drabbats av skador och sjukdomar som har gjort att de inte har kunnat gå vidare i utryckningstjänst, och den dialysbilen åkte alltså ut och hämtade patienter, skjutsade in dem till dialysen, och efter dialysen så transporteras de hem, för de dialyspatienter är ju ofta ganska tagna efter behandlingen, så att det var väldigt uppskattat från dialyspatienterna. 3 år senare då, vi hade ju 2 dygnsbilar. 3 år senare, de som minns hur det var på den tiden, det fanns ju en ambulans i Bredbyn och den finns fortfarande kvar, och det fanns även en ambulans i Hemling. En dygnsbil. Ambulansen i Hemling hade väldigt få transporter. De hade väldigt svårt att få bemanning. För det går liksom inte att jobba någonstans där man vissa dygn inte gör några utryckningar. Man tappar kompetens. Så de hade lite svårt att få folk att jobba där. Det innebar att folk från våran station åkte upp och bemannade den ambulansen. Men så småningom sa landstinget att då ska vi utnyttja den ambulansen bättre, så den drogs ner till Övik och blev en dagambulans. Och i början så åkte man upp till Björna och satt ett tag så satt vi på vårdcentralen, och en period så satt vi hos distriktssköterskan och väntade på larm i området. Men eftersom den bilen nästan alltid gjorde sina uppdrag i tätorten, så blev den till slut fast i Övik. Och så småningom så det blev ju lite ramaskri för att man tyckte att man tog bort en viktig resurs, och det gjorde man på ett sätt, men på ett annat sätt så blev det bra också, för att man fick räddningstjänsten att börja med någonting man kallar för IVPA, i väntan på ambulans, vilket innebär att om det tar längre än 15 minuter för en ambulans att nå fram till patienten, om det är ett akut larm, då dras även larmet till räddningstjänsten som kommer. Och de har bra utbildning. De har bra akut utrustning i form av hjärtstartare, syrgas och så vidare. 2001, alltså ett år efter den, att dagbilen från Hemling kom, så satte man också in en sjukresebil för att ambulanserna blev så mycket utnyttjade av transporter som egentligen inte behövde ambulans utan skulle kunna klara sig med en typ bårtaxi. Men det fanns inte resurser riktigt i taxiverksamheten att sköta allt det där. Så då blev det ytterligare en bil, en sjukresebil som åkte och tog patienter som inte behövde vård men bara transport. Den slutades, den drog man in faktiskt 2010 och det var synd för våran del för att idag funkar heller inte sjukresorna som det borde. Det är många patienter som åker ambulans som mycket hellre skulle behöva åka sjukresebil. Och sen sista stora förändringen som vi har haft, det var 2014. Ullånger ligger ju i Kramfors kommun. Det fanns ju tidigare en ambulans i Docksta och den flyttades under 2000-talet till Ullånger. Och då var det ambulansstationen i Kramfors som bemannade en dygnsbil i Ullånger. Kramfors fick större och större problem att rekrytera folk och de hade större och större problem att bemanna den här ambulansen i Ullånger. Så Övik fick förfrågan, kan ni ta över den här trots att det är utanför kommungränserna? Och det blev så att vi fick ett antal nya tjänster och driver idag även en dygnsbil i Ullånger som täcker Höga kustenområdet och är liksom en resurs både mot Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Övik. Så just idag kan man säga att förutom den privatägda ambulansen i Bredbyn så finns det här i Övik en dygnsbil som hela dygnet står i Ullånger. Och här i centrala Övik så har vi två dygnsbilar dygnet runt. Och under vardagarna måndag till fredag så har vi även en dagbil. Så det är totalt sett just nu i det här ögonblicket fyra ambulanser plus Bredbyn som är bemannade. Det var den här tidsaxeln som jag tänkte presentera. Då har vi gått ifrån 50-talet till nu. Så det kanske passar bra med lite musik. Så jag tänkte presentera en av mina absoluta favoriter. Det är Ray Charles och här kommer Ray Charles med Georgia.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you,
song of
comes
you,
as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia.
to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa, whoa, Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Ja, att det har skett en utveckling när det gäller fordon, antal anställda så här, det har ni ju märkt nu. En annan sak, det som har förändrats oerhört sen jag började med det här och fram till idag, det är ju den utbildningsnivå personalen ligger på. Man kan säga att före 1967 när kommunen tog över ambulanssjukvården, då anställde man egentligen ambulanssjukvårdare på grund av att de hade en bra och stor körvana. Det var de som hade kört lastbil, de som hade kört andra bilar inom kommunen. Sen fick man då en liten introduktion i sjukvård, det allra mest nödvändiga. Och det var gjort på ganska få dagar. 1967, när då kommunen tog över, då startade man ett projekt som pågick ganska många år och det kallades för 7-veckorsprojektet. Den allra första 7-veckors ambulansutbildningen som hölls, det var faktiskt redan 1966 i slutet av året, så att de skulle vara färdiga den 1 januari 1967. Och det var vårdskolan här i Övik. Och den allra första utbildningen hölls av Helga Östman, som säkert många kommer ihåg. Jag hade ju när jag började en 2-årig vårdlinjeutbildning, en undersköterskeutbildning, men jag tyckte att det var ganska intressant att få gå de här andra utbildningarna också. Så jag, några år senare så gick jag även 7-veckorsutbildning, och då var det Barbro Eklöf som höll i den. Och de här 7-veckorsutbildningarna, det var alltså en klar kompetenshöjning jämfört med vad det hade varit tidigare. Så gick det egentligen så att man hade inte mer än 7-veckorsutbildning, plus att man då anställde undersköterskor som hade en 2-årig utbildning i botten. Fram till 1980-talets början, då började man titta på att ambulanssjukvården, det liksom sker så mycket och man skulle vilja få ut mer sjukvård av ambulansbesättningarna. Så då gjorde man på prov från Socialstyrelsen någonting som då kallades för 20-veckors utbildningar. 1983 tror jag det var, så gick jag den utbildningen i Sundsvall. Det var vårdskolan som höll den också. Och egentligen var det ungefär så att man lyfte ut en termin från sjuksköterskeutbildningen och försökte anpassa det till ambulanssjukvården. Min nuvarande enhetschef Mikael Ring, han gick den här utbildningen tillsammans med mig där nere, och det var en väldigt bra utbildning, en gedigen utbildning, och tanken var väl att den så småningom skulle kunna leda till någon sorts yrkesidentifiering. Ni vet ju att det finns paramedics runt om i världen, och det var väl en dröm bland svenska ambulanssjukvårdare att kunna ha en egen titel. Och man körde under ett antal år de här 20-veckors utbildningarna, men man insåg ganska snart att det här är nog inte den rätta vägen att gå, för att det gav ingen formell kompetens, och det var egentligen för lite kompetens som man fick ut på 20 veckor. 1995, då tog landstinget i Västernorrland beslut om att Från och med 2005 så ska det vara legitimerade personal i ambulanserna, och det blev alltså legitimerade sjuksköterskor. Vi fick beskedet via ÖA en måndag morgon att nu kommer alla som jobbar på ambulansen att behöva läsa till sjuksköterskor. Och det är klart att för många så blev det som en liten smäll mot huvudet. Man hade inte förväntat sig, man hade inte hört någonting. Men, och det blev väldigt, väldigt ramaskri runt om i länet. Även här i Övik tycker vi att det var väldigt konstigt. Det var nog kanske mera sättet att presentera det på som upprörde. Men vi skickade faktiskt en kollega till en... på ett seminarium där de Socialstyrelsen var med, och när han kom hem så sa han att hörni, vi ska inte lägga energi på att bråka om vi ska gå sjuksköterska eller inte. Det finns ingen återvändo, och jag har förstått att det är det här som är den rätta vägen att gå. Så vi vände, vi la bort allt gnäll och gnöl och så koncentrerade på oss och läsa istället. Så på den vägen är det. Och 2005 när det här skulle vara klart, då hade många av oss redan då sjuksköterskekompetens. Men landstinget sa då att de ambulanssjukvårdare som fortfarande inte hade läst, de fick 10 år på sig att börja läsa och slutföra sin utbildning. Och det var ju då några som 2015, när det här skulle liksom vara sista datumet, det var faktiskt några då som fortfarande inte hade gått och läst till sjuksköterskor. Och det gjorde de av olika skäl. Några var, de tyckte att de var så pass gamla så att de, ja, jag hinner bara jobba några år så att jag ödar inte 3 år av mitt liv på att läsa när jag ändå inte kan utnyttja det. Och några, de sa att ja, Det är nog inte min grej att sätta mig 3 år på universitet och läsa, utan då jobbar jag som ambulanssjukvårdare så länge jag kan, och när den dagen är att jag inte får vara kvar, då söker jag ett annat jobb. Så vi har faktiskt kollegor som jobbar inne på sjukhuset nu som undersköterskor, och någon har blivit bilmek och någon annan har blivit någon chef på något företag.
Hur upplevde du upplägget för er när det gällde då utbildningen?
Det var väldigt bra. Jag ska säga att vi hade, det här törs man nästan inte säga till dagens studenter, men vi hade ju väldigt förmånligt. Jag fick i princip min grundlön under hela tiden jag studerade, alltså i 3 år. Sen fick vi gå in under sommarhalvåret och täcka upp under semesterperioderna. Men vi hade det väldigt, väldigt bra.
Har du kunnat jämföra med på andra ställen vad som hände där?
Ja, det har varit lite olika. På vissa ställen så har de helt enkelt sagt att vi kommer inte att bidra ekonomiskt, utan vill ni ha kvar jobbet så får ni läsa. Och på andra ställen har det fungerat som hos oss, att vi fick ekonomiska bidrag. Det där förändrades över åren också, att från början så ville man köpte faktiskt upp platser. Landstinget köpte upp platser på universiteten för att vi skulle få in så många ambulanssjukvårdare som möjligt för att kunna fylla upp den här kvoten. Och idag, för att komma som vikarie och jobba hos oss, så måste man vara färdigutbildad. Man måste ha en klar legitimation till sjuksköterska. På grund av våra fordon så måste man dessutom ha behörighet att köra tung trafik. Så alla som kommer till oss, de ska vara legitimerade sjuksköterskor. De ska ha C-kortsbehörighet på körkortet. De ska ha gått en väldigt, jag skulle säga väldigt grundlig introduktionsutbildning som pågår under ganska många, många veckor innan de får sätta sig i bilen och åka på sina första riktiga larm. Och då gäller det alltså en vikarieperiod på kanske 3-4 månader. Så det är väldigt höga krav. Det är till och med så att numera har vi kravet att i varje ambulans så måste det finnas 2 sjuksköterskor. Och minst en av dem måste vara specialistsjuksköterska. Och för att få en fast tjänst idag i Västernorrland som ambulanssjuksköterska så måste man vara specialistutbildad. Så det räcker alltså inte med att vara sjuksköterska heller, utan man måste ha de här 4 åren på universitet för att överhuvudtaget kunna få en tjänst. Och det har ju då också lett till att kraven på oss ökar rent medicinskt. Och det är väldigt bra. Vi har ju en ständig fortbildning. Vi jobbar ju under väldigt speciella förhållanden, för att vi är ju då två som åker tillsammans, och när vi kommer ut till en patient, då har vi inte en läkare som kan ordinera oss vad vi ska göra. Och många gånger så har vi inte ens möjlighet att få kontakt med en läkare, beroende på var vi är någonstans. Det gäller ju att man har täckning på mobilen eller på våra rakelapparater. Men för att undvika att det ska bli fördröjningar, för ibland så är det ju väldigt bråttom med att man sätter in rätt åtgärder, så arbetar vi under det man kallar för generella direktiv idag. Det innebär att vi har alla ordinationer färdiga redan när vi kommer på jobbet. Och de finns dels naturligtvis i en dator någonstans. Men numera är det så finurligt så att vi har i våra smartphones som finns i bilarna, så ligger en app som landstinget har, där alla ordinationer, alla åtgärdsprogram för i princip alla situationer finns. Vi kan ju naturligtvis inte allting utan till, utan då har vi möjlighet att gå in och titta, vad är det vi ska göra i det här läget. Vissa saker som man gör väldigt ofta, de kan man ju liksom i sömnen göra. Hjärtpatienter, det kanske var vanligaste patientgrupp, diabetiker och så vidare och så vidare. Men sen dyker det ju upp lite udda saker då och då som inte man gör så ofta. Då måste man kanske gå in i den här appen, och det är ungefär som att ringa till läkaren och få en ordination, fast vi behöver inte ringa, vi kan få ordinationen i alla fall. Och för att det här ska fungera och för att vi ska ha rätten att göra så här, så måste vi ha en läkare som står som ansvarig. Och i vårt fall så har vi en medicinsk ledningsansvarig läkare, en överläkare i Sundsvall som heter Fredrik Granholm. Han är väldigt mån om att vi får rätt utbildning. Han är väldigt mån om att vi gör rätt. Det är ju han som är ansvarig. Så att vi har en väldigt bra utbildningsbackup. Det är ju, man kan inte ligga på latsidan om man ska jobba med det här, för att man har ju egentligen ingenting gratis. Man måste liksom hela tiden uppdatera sig själv. Samtidigt så är det ju det som gör att det blir stimulerande. Jag får ju frågan ibland, hur kan du ha varit 40 år på samma arbetsplats? Och då brukar jag säga att det är inte samma arbetsplats. Det är en ny arbetsplats vart 50 år, för att det är så mycket förändringar som sker. Så att jag upplever att det är liksom ett nytt jobb, ungefär med 5-6 års intervaller.
Har du någon överblick när det gäller de som eventuellt hoppar utav och vilken orsak det är? För det är ett väldigt krävande yrke.
Ja, du menar ifrån arbetet inom ambulansen?
Ja.
Ja, till vikariernas fasa så är det ju så att det är nästan aldrig någon som slutar. Utan det är först när man går i pension eller att man inte kan på grund av skada eller sjukdom. Vi har haft några som har slutat, dels på grund av att man då inte ville läsa vidare. Och det finns några som slutar för att de flyttar till andra ställen, och ofta så går de ju över till ambulansjobb där också. Men det finns de som inte klarar av att jobba de arbetstider vi gör, för det är ju väldigt oregelbundet och det är väldigt mycket, det är slitsamma arbetstider. Och om man känner att kroppen inte mår bra på grund av det, då byter man. Sen finns det ju de som inte tycker att den här ovissheten är så stimulerande. Det är ju liksom det som är stimulerande för mig, att jag kommer på jobbet och dagen är det ett vitt papper. Jag vet ingenting. Det kan vara hur lite som helst eller hur mycket som helst. Och jag vet inte om jag ska på en förlossning, om jag ska på ett hjärtstopp eller om jag ska på ett drunkningstillbud. Det är helt oskrivet. Det måste man gilla. För gillar man inte det utan vill ha en upp spaltad dag, att nu gör vi det och det, och klockan 9 då fikar vi Och efter en halvtimme så gör vi det och det, och så klockan 12 äter vi. Vi äter ibland lunch 7:30 på kvällen, och då har vi fått kasta i oss en banan på vägen ut på en transport någon gång på eftermiddagen. Klarar man inte av det, då byter man jobb. Men sen kan det ju vara rent fysiska saker. Vi har de som har blivit sjuka på grund av jobbet faktiskt. Blivit smittade så att de inte har kunnat fortsätta. Och sen finns, alla har förslitningsskador. Om man jobbar mer än 20 år i ambulansyrket så är man sliten. Och det börjar jag känna nu efter 40 år. Då är man ganska så mycket sliten. Men när man är sliten och det känns tungt, då kan man ju lyssna på musik. Så jag tänkte presentera en ny favorit. Och det är också en gammal favorit. Det är Stevie Wonder som presenterar låten Sir Duke. Alltså Stevie Wonder, Sir Duke. Jag vill prata om utbildningar, att det har ökat och blivit mycket högre krav. Som jag sa så heter vår ambulansöverläkare Fredrik Ranholm och han är narkosläkare, han är akutläkare och är traumaläkare av väldigt, väldigt hög kompetens. Och han brukar säga när vi träffas att jag jobbar både med narkossköterskor, akutsköterskor och så vidare och ambulanssjuksköterskor. Och de jag ställer högst krav på, det är ambulanssjuksköterskorna. För jag vet att de jobbar i en miljö och omständigheter som gör att de i princip alltid är utan övrigt stöd. Så han menar att vi måste kunna mer än många andra för att just på grund av att vi inte kan få stöd och stöttning och hjälp från någon annan när vi är ute. Och för att det här ska fungera så har han då initierat ett ganska kraftfullt utbildningspaket. Vi har till exempel det vi kallar ett årshjul som rullar då 12 månader och under året så infaller det då vissa saker som görs varje år. Vi har traumadagar, vi har kompetensdagar inom medicin och kirurgi. Sen är det vissa saker som är återkommer med 4-årsintervaller och det är till exempel inom medicin det här akutmedicinska omhändertagande konceptet som kallas för AMLS. Och inom trauma så är motsvarande koncept PHTLS. De här grejerna, det är en grundutbildning och så sen så får man refreshutbildningar vart fjärde år. Vi har också någonting i årshjulet som kallas för PS, det är prehospital sjukvårdsledning. När vi åker ut på olyckor, om ni tänker er en trafikolycka, så kommer en besättning att utgöra den här PS-staben. Där man har någonting som kallas för sjukvårdsledare och en medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledaren det är den som är i princip det vi kallar för chefen för all medicinsk personal på olycksplatsen. Det spelar ingen roll vilken kompetens man har. Om det är en undersköterska eller om det är en läkare som kommer så är det alltid PS-sjuksköterskan som är chef. Och så har vi en då som är medicinskt ansvarig. Alla de här sakerna övar och tränar vi regelbundet under året. En annan sak som inte är minst viktig, det är ju inte bara sjukvård när det gäller ambulansyrket utan vi måste ju kunna transportera de här patienterna och oss själva på ett säkert sätt. Så vi har utbildade körutbildare som vi övar till exempel halkkörning på vintertid med jämna mellanrum. Alla som då kommer nya, de får speciell utbildning både på vinter och sommarväglag. Vi har också en certifieringsprocess som är ganska ny. Den har pågått i några år nu eller ja, det är en par år snart. Vilket innebär att all personal i länet på alla stationer i länet går igenom en certifieringsprocess där man då hamnar i olika certifieringsgrupper. Vi har 4 grupper egentligen. Där man då genom våran medicinöverläkare eller ambulansöverläkares kontroller kan se vad är det för utbildningar som fattas. Vad är det vi kan för dåligt och vad måste vi sätta in resurser på att utbilda vidare. Och på varje station så finns det då minst en, oftast 2, ibland 3 certifieringssjuksköterskor som är mellanhanden mellan ambulansöverläkaren som sitter i Sundsvall och den egna personalen på de respektive stationerna. Sen har vi också en vårdutvecklare som heter Jens Enheim som sitter i Sundsvall och är ambulansöverläkarens vänstra hand kan man säga. De sitter och lägger grunden för all utbildning och kompetensutveckling och så sen så vidare befordras det ut till oss som är certifieringsansvariga på stationerna. Det finns också en grupp som kallas för utvecklingsgruppen och då har man representanter från alla stationer i länet. Vi strävar efter att ha en länsgemensam ambulanssjukvård så det ska alltså inte spela någon roll om man drabbas av någonting i Ånge eller om det är i Björna så ska man få samma omhändertagande, man ska få samma bedömning, man ska få samma behandling oavsett var man befinner sig. Och det är den här utvecklingsgruppen en del i att utforma de här riktlinjerna. Vi har också ett nätbaserat verktyg som heter Tilda. Där vi varje, ja ibland är det med 5-6 månaders intervaller och ibland så är det med 12 månaders intervaller, måste in och visa vår kompetens. Det gäller till exempel alla läkemedel. När jag började 1979 så hade vi syrgas och egentligen ingenting mer. Idag har vi i våran akutväska 46 olika läkemedel att hantera för alla möjliga olika tillstånd. Så att det är en hel del att hålla reda på, och till vår hjälp har vi då appen naturligtvis, där vi har alla doseringar, allting nedskrivet, så att vi kan, det går ju inte att hålla sånt här i minnet utan man måste använda sig av verktyg. Förr kunde man ta det ganska lugnt. Man hade en transport och då visste man att nu kan vi slappna av ett tag. Jag tittade, om man går tillbaka till tidsaxeln, 1957, då uppgav Isaksson, Fredrik Isaksson som drev ambulansen då, att de hade, vilket är rätt mycket, någonstans 700-800 uppdrag per år. 1979, när jag började, då var antalet uppdrag det året drygt 1800. Så det hade ökat med ungefär 1000 uppdrag per år. 2017, alltså förra året, så hade vi i Övik enbart Öviks ambulansstation 6300 uppdrag. Det innebär att vi har i snitt 17 uppdrag per dygn, 7 dagar i veckan året om. En bra många av de här, det är minst en, ibland två i snitt, är långa transporter till framförallt Sundsvall men också till Umeå. Mycket av vården har ju förändrats, och ni vet ju alla de diskussioner som har varit att man ska dra in akutkirurgi och så vidare, och redan idag när allting fungerar här i Övik så har vi alltså de här 17 uppdragen per dygn. Vi kör ungefär 110 mil per dygn i snitt. Sen ska man veta att varje transport tar idag betydligt längre tid än vad den gjorde för 20 år sedan. Vi gör så mycket mer nu än vad vi gjorde då. Jag kan ta ett exempel, att första sommaren jag jobbade, då jobbade jag med en ambulanssjukvårdare som hette Bertil Grundström. Han har gått i pension för många år sedan. Bland de första passen så fick vi ett hjärtstopp i Domsjö. Och på den tiden då gjorde man så, när man hade ett hjärtstopp, man åkte fort som bara den ut, hoppade ur bilen, lastade den här patienten som då inte hade någon cirkulation, och så la man in den i bilen, och den som var piggast fick hoppa in där bak för att göra hjärtlungräddning på vägen in. Och färden in gick oftast ännu snabbare än färden ut, för då hade man ju sett att det var ett människoliv som höll på att försvinna. Mellan tummen och pekfingret kan man väl säga att 100% dog. För det var en omöjlighet att återuppliva någon när man inte hade hjärtstartare, och man hade inte ens möjlighet att göra riktig hjärtlungräddning eftersom man var i en rörlig bil. Om vi åker ut på ett hjärtstopp idag så lämnar vi inte platsen förrän tidigast efter ungefär 30 minuter. Om inte patienten får en bärande rytm, alltså att man får igång hjärtat, då åker vi naturligtvis. Men om vi försöker att återuppliva och inte får ett resultat, så tar själva återupplivningsförsöken, de tar 30 minuter. Det dokumenteras mycket mer idag. Vi har bra verktyg för att göra det, men allt tillsammans gör att en transport som tog 20 minuter för 25 år sedan, den tar kanske 40-50 minuter idag. Så det är fler transporter och de tar längre tid. Och att de tar längre tid betyder också att patienterna blir bättre omhändertagna. Det som förr gjordes på akuten när de kom in, det gör vi idag i ambulansen eller i hemmet eller på arbetsplatsen där vi hämtar. Akuta hjärtinfarkter, det man kallar för steminfarkter, de åker vi direkt från hemmet direkt upp till Umeå. Vi åker inte in i Övik med den typen av hjärtpatienter, utan de åker upp till Umeå för att behandlas på koronarcentrum med ballongsprängning. Vi har dygnet runt kontakt med kardiologen i Sundsvall. Dit skickar vi alla EKG:n. Och vi har telefonkontakt, och det brukar ta några minuter från att vi har tagit EKG tills det är beslutat om vi ska åka till Öviks sjukhus eller om det är en infarkt som måste åkas till Umeå med. Det här kräver ju mycket personal, naturligtvis, för att driva allting runt. 1957 då var Fredrik Isaksson ensam. 1967 då var de ungefär tre, kanske fyra stycken som drev ambulansen hela året. 97 eller 67 när räddningstjänsten tog över, då nyanställdes det så att det blev sju man som anställdes. 1977 då övergick man till två dygnsbilar, då behövde ännu mer folk, så då var det 12 stycken som var anställda för att sköta ambulansen här i Övik. 1982 när jag fick fast tjänst, då var det arbetstidsförkortning och då anställdes fyra stycken till, så då var det 16. Idag 2018 så är vi 28 fast anställda, och sen har vi över, ja det är ungefär en 12-13 utöver det, så vi är över 40 stycken för att driva de här tre dygnsbilarna och en dagbil. Saker och ting förändras, och det mesta till det bättre skulle jag vilja säga. Så även musiken. Det vi ska lyssna på nu, det är en av mina absolut största nya favoriter som heter Joan Bonamassa. I'll take care of you.
Loved and lost the same as you, so you see I know just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care. Take care of you.
Tack Tommy och tack alla ni som har lyssnat. Det är bara att konstatera vilken utveckling, vilket ansvar, vilken del av sjukvården som kan ske i ambulansen. Och det är ju enastående att du har arbetat så många år och fortfarande har arbetsglädjen,
ja, men det
och
har jag.
Utvecklingsförmågan.
Jajamän, det måste kvar. Man ha.
Utmärkt. Sen ska Ing-Marie Nilsson, det är Medicinsk historiska föreningens ständiga sekreterare, informera en del när det gäller föreningen. Och som alltid har tekniken skötts här utav Erik Bergström. Det tackar vi för. Nu går vi över till Ing-Marie och tack ni alla som har lyssnat.
Jag heter ju Ing-Marie Nilsson som Ellen nyss nämnde och jag vill berätta lite grann om Örnsköldsviks medicinhistoriska förening. Och det nya när det gäller den föreningen som jag vill berätta om är att från och med 2019 så bildar föreningen en sektion inom Örnsköldsviks hembygdsförening, alltså Johan Ödberg-sällskapet, och får sitt nya hem i Ödbergska gården. Det innebär alltså att medicinhistoriska föreningen läggs ner i sin nuvarande form, men att verksamheten fortsätter som tidigare med olika aktiviteter på temat medicinhistoria. Vi tycker att lokal medicinhistoria passar bra ihop med lokal hembygdshistoria. Alla föremål och skrifter som skänkts eller samlats in till medicinhistoriska föreningen under åren finns fortfarande kvar i arkivet och förrådet i sjukhusets källare. Och de kommer att finnas kvar där även i fortsättningen. I sjukhusets VM-entré finns också en ny utställning på temat BB och förlossning vid Örnsköldsviks sjukhus. Och även den utställningen kommer att finnas kvar i fortsättningen. Besök den gärna, skriv i gästboken, titta på föremålen, läs den skriftliga informationen och titta på det lilla bildspelet. Medicinhistoriska föreningen har ju haft en hemsida. Den är nu nedlagd. Men den nya sektionen får ett eget utrymme på Johan Ödberg-sällskapets hemsida. Och till sist då vill jag berätta om boken Glimtar och bilder. Elly Gunnarsson och jag har samlat in information och intervjuat sjukhusanställd personal. Och utifrån de intervjuerna har vi skrivit en bok som då innehåller lite glimtar och några bilder från Örnsköldsviks sjukhusvärld. Och ekonomiskt bidrag till trycket av boken har vi fått från Riksantikvarieämbetet. Boken finns till försäljning i Ödbergska gården och kostar 200 kronor.
Jag heter Görel Brattström. Jag ska läsa en novell av Bodil Malmsten ur hennes novellsamling Svartvita bilder från 1988. Den här novellen heter När jag var på italienska rivieran med min farfar och min farmor. Min farfar var ett borgarbarn från överklassen, en aristokrat, det har han själv sagt. Hans egen farfar var livmedikus vid hovet. Hans morfar grundade Grand Hotel i Stockholm, kom från Frankrike. Hette Jean-François Régis Cadier. Bara en sån sak. Min farfars föräldrar skilde sig när farfar bara var 10 år. Det var 1898. 50 år innan han blev min farfar. När föräldrarna skilde sig fick farfar bara träffa sin mamma en vecka. En enda vecka om året. Stackars min lilla farfar. Han hatade skolan, min farfar, och på sommarloven blev han skickad på tvångsresor till främmande länder för att tigande lära svårlärda språk, skrev han när han blivit stor. Han bara längtade hem till somrarna med morfar och mormor på Bergshamra gård. När han blev vuxen flyttade han med sin familj tillbaks till sitt älskade Bergshamra vid Brunnsviken mitt emot Haga. När han var 22 år fick han luftrörskatarr, sändes av sin pappa doktorn till Egypten för att botas. Det var år 1910. I Egypten fick han bo i tält i öknen under stjärnorna. Det var där han upptäckte glädjen i att teckna. Att ta med sig oaser, kameler, tempel och andra glimtar från landet vid Nilen i fickan i ett litet skissblock. När det blev dags för farfars äldste son, min pappa, att börja skolan grundade farfar en egen skola. Han grundade alltid skolor, min farfar, glömde aldrig sin egen fruktansvärda skoltid, straffkommendering och tvång, pluggeri. Han sa det själv, jag lyssnade med ena örat som man gör när ens far och morföräldrar berättar om sin ungdom. Sedan är de döda och kan inget mer berätta och man står där med andra örat tomt. Min farfar gjorde möbler, Carl Malmsten, CM. Jag kan inte påstå att jag kände farfar, han var gammal när jag föddes, muttrade mycket och var upprörd över sådant man inte begrep. Hade hemstickade yllersalar lindade runt magen innanför ullpullovers och konstiga kavajer, vitlockigt hår, runda glasögon och äppelknyckarbyxor, ryggsäck, underliga hattar. Han rökte små cigarrer som han askade i träaskfat där det låg spill från blyertspennor som han vässade med kniv. Jag tyckte om lukten från de små cigarrerna i träaskfaten. Han var berömd för möblerna. När jag var i England för att lära språket skröt jag om min farfar. Sveriges William Morris, sa jag. Trodde jag skulle bli accepterad för att jag var barnbarn till en stor man, stor som deras William Morris, Englands Carl Malmsten, sa jag. Världsberömd för möbler, teorier om hur folk ska bo och leva. Men i England blev jag bara brittiskt avsnoppad för att jag skröt. Mitt barndomshem i Jämtland hade Malmstens rött i köket, Malmstens blåa pinnstolar och matsalsbord och länstolar och soffa, Malmstens golvlampa, fåtölj. Vi lekte med CM-dockmöbler i CM-dockskåp, jag och min lilla syster. Alltihop finns kvar tack vare mamma, men det är en annan hjältesaga. Vi var frånskilda från farfar Malmsten, jag och mamma och min syster, men han hälsade på oss. Lär har startat slöjdkurser på byn, han startade alltid kurser, min farfar. Lär har försökt få bönderna att tälja träskedar med slidkniv, slänga sina lysrör och inte installera vattenklosetter. Det blev visst ett himla liv på byn, jag var liten och minns inget av det där. Vad jag minns är att farfar kom i droska från tåget med sitt vitlockiga hår och sina ritblock och farmor och att jag var rädd för farmor. Så gick tiden och jag hamnade utanför båda mina släkter, farfars släkt och morfars. Livet bara rände fram brutalt och oplanerat tills en dag jag vaknade på intensiven med en slang i näsan. Magpumpad med dropp i armen och i centrum för varenda familj jag någonsin haft. Farfar var där. Det var efter det han tog med mig till italienska rivieran. Farmor var med. Farfar skulle skriva på en bok där, kanske var det den boken, Lärlingar och mästare. Han skrev sammanlagt 15 skrifter, min farfar. Han skrev om handens verk, om mänsklig odling, om formsinnets fostran, om träslöjd, svensk tradition. En diktsamling skrev han. Eros befriaren 1921. Jag tyckte inte det var så mycket Eros i den, men vad kan man begära 1921? Han publicerade inte fler egna dikter med farfar, så dikter var det inte i boken han skrev den där gången på italienska rivieran 1962. Vi tog tåget från Stockholm C, Vagon Li, lyxvagnar första klass. Vår vagn hade smålampor med skärmar klockade i glas, sammetsdynor. Jag hade aldrig trott man kunde åka tåg så. Det stod Rom på perrongens skyltar, spår 10, och där surrade av tyska, danska, italienska folk med stora resväskor, stadsbud, förväntan. Jag och min farfar, farmor. Någonstans i Danmark bäddades vår egen vagn till sovvagn. Nästa land jag minns var Schweiz. Alperna som sköt mot skyn med vita toppar på blommande gröna dalar. Toblerone, gökur, fred. Tunneln till Italien, Sankt Bernad. Kanske såg jag Lago di Como, Lago di Garda, skylta till Limone och Verona, raka spår till Venedig. I Genua bytte vi tåg, men först såg vi Milano, domen, hög och spetsig, där vi tog en hästdroska. Jag minns att hästen hade hatt med hål för öronen. Vi drack cappuccino i Galleria Vittorio Emanuele. Farfar var sprallig i halmhatt utan hål. Sen tog vi smalspåriga järnvägen från Genua mot Rapallo, förbi Evert Taubes blå anemoner, Pierina, Portofino, Gulmimosa. Tåget nästan gick på vattnet, aldrig att jag sett så vackert vatten, genomlyst turkosblått. Farfar tappade humöret, sa att industrialismen förstör haven, Medelhavet var förgiftat, sa han. Det var mammons fel och vattenklosetternas. Han var stenhårt mot industrialisering, rationalisering, funkis och modernism. Även om han inte hade dass på gården själv, annars var han konsekvent. Bil hade han aldrig, inget körkort tror jag. Han åkte stora skidor i gammal anorak och knäskidbyxor, ryggsäck. Han rakade sig med hyvel, rakborst och palmoliv raktvål. Han hade kniv i bältet, stora fickor, resväskor i svinleder, monogram på necessären. Hemstickade pullovers. Vad han hade på sig i Italien minns jag inte. Kanske kakishorts och remsandaler, kortare än skjorta. När vi gick upp för kullarna bakom Rapallo. Det var april, maj, tuppengol. Han såg ut som Niklas, eller figuren i barnboken Niklas och figuren, för de som vet hur figurerna i den boken ser ut. Pinniga ben i stora shorts. Vårt hotell hette Pensione d'Italia. Jag fick ett eget rum med egen balkong som hängde över havet. Farfar hade svit på samma våning. Där skrev han på boken, farmor skrev rent. Farfar kunde inte tala något språk utom svenska. Spridda glosor från hans tvångsresor i främmande länder kunde dyka upp utan inbördes ordning. När han beställde rakvatten av rumsbetjäningen på Pensione d'Italia sa han: "Agua caldo por raziren, please." Italienska, franska, tyska, engelska på 5 ord. Farfar blev fnissig när han förstod vad han sagt. Sen sa vi det hela tiden, farfar och farmor. Och jag och farmor var inte farliga alls. Jag blev kär i en kypare på hotellet Renzo. Försökte lära mig italienska ur farfars gamla parlör från 1900. Hade ingen nytta av parlörens fraser. Rop som höras på gatorna. Iskaren kommer. Nejlikor åt helgonen. Färsk torv. På dagarna satt jag på balkongen och såg Medelhavet skimra. Jag målade akvareller, tecknade och skrev. Man skulle lära av naturen, sa min farfar alltid. Själv satt han instängd på sviten och skrev på boken. Jag tror att det var ett helvete för honom ibland. Alla orden, att få ordning på dem. Men då skyllde han på farmor. Då gick farmor ut på egen hand med mig. Bjöd på lunch på trattoria. Spenatomlett på färsk vårspenat och färska ägg. Riven parmesanosk, färska tomater. Till det drack vi traktens lätta vita vin. Farmor lät sy en linnekjol åt mig med sidenfoder. Själv köpte hon ett halsband i rosa korall. Vi skrev ett vykort i solen åt glass, gelato, pistachio. Farfar tog något lättsmält uppe på rummet. Han måste alltid vara rädd om sin lilla mage. Hade sina maggördlar i oblekt ylle, stickigt. Inget undantag för italienska rivieran. Middag åt vi alla tre tillsammans i hotellmatsalen. En kväll fick vi Sabaglione, gamla kung Gustav Adolfs älsklingsrätt. Min farfar kände kungen. Sabaglione var som varm glass, skummig, ljuvlig. Renzo serverade. Efter middagen tog farfar sig en örtlikör på en bar i hamnen, eller två. Farmor tog ingen örtlikör. Farfar sa alltid lilla barn åt farmor, hon måste varit nästan 70 år. När det kärvade mellan dem sa farmor kära barn med rakbladsröst åt farfar. Men den gången på italienska rivieran tog hon inte fram sin rakbladsröst. Jag tror de trides med varandra där, även om han skyllde på henne när skrivandet gick dåligt. Inte för att jag funderade över deras äktenskap, det var ju så gamla. Inte för att jag funderat över hur de kan ha varit när de var yngre. Han lär ha varit en riktig tjejtjusare, min farfar. Det vet jag inget om. Jag vet att han var snäll mot mig den gången på italienska rivieran. Det var han, farmor, med. När de somnat smög jag ut och mötte Renzo. Han ville gifta sig med mig. Jag sa nej. Sa att vi kom från allt för skilda världar. Låtsades höra till farfars värld, förlorad och aristokratisk med monogram. På vägen hem till Bergshamma stannade vi i Avignon. En fruktansvärd mistralvind blåste över den halva bron i Avignon. Ingen dansade där. Vi sov på provansalska bolster. I Grenoble hälsade vi på farfars släkt, den som Jean-François Régis Gadier kom från. Farfar var sprallig och pratade absolut obegriplig franska. Sen kom vi hem. Jag fick bo i pappas gamla pojkrum. Det var en vacker höst med äppelträd som dignade och hallonbuskar på Bergshamra, Brunnsviken mellan höga träd. Jag glömde Renzo. Åren gick. Jag fick ett eget äktenskap med egna möbler från Frälsningsarméns försäljning, loppmarknader, containers. Men på somrarna, när farfar inte var på Bergshamra, inte farmor heller, fick vi bo där, min familj och jag. 20 juli 1972, en torsdag, ökenhet och torr. Farfar reste till Kapellagården, sommarkursen, farmor med. Farmor hade starr och såg knappt skillnaden på ljus och mörker. Farfar var sjuk i cancer. Jag vet inte om de fortfarande sa lilla barn och kära barn till varandra. Jag hälsade så sällan på dem. Hade så lite tid som man tror att man har för att ens eget liv alltid är så kort. Vi skulle flytta in samma dag, den där torsdagen 20 juli 72. Men eftersom det var så hett gjorde vi en utflykt med skärgårdsbåten till Grinda, min familj och jag. Först mot kvällen när det svalnade kom vi med bussen från Frescati. Det var då vi såg att det kom rök från farfars hus. Vi reste oss i bussen, sa till varandra att det måste vara växthusen som brinner. Så kom vi närmare och det var inte växthusen som brann. Farfars Bergshamra brann och flygen blev ett svart skelett i stora salen. Malmstensskåp brann, bord och stolar, golven som min farfar gått på i raggsockor och remsandaler. Hans gardiner brann med röda rankor. Gamla fotalbum brann med bilder av hans mamma och hans pappa. Även om en del blev räddat, av mig faktiskt. Farfar behövde aldrig se det. Han dog på Borgholms lasarett utan att ha varit hem till sitt älskade Bergshamra. Igen. Han dog den 13 augusti 1972. Farmor överlevde, opererades för starren, blev seende. Bergshamra byggdes upp till nästan vad det varit. Nya skåp och bord och stolar ställdes in. Solen gick upp och solen gick ner. Hon blev 93 år farmor. Dog på hösten 1987 som ett ljus som blåstes ut.